Hej och välkomna till det sjunde och näst sista avsnittet av Espectopodden. Idag gästes studion av Henrik Steinberg från Avenir Advokater. Henrik och jag, vi pratar lite grann om avtal, nyttan med avtal och varför man ska ha olika slags avtal. Och sen lite grann vad som händer när man har olika tolkningar av avtal. Vi får också lite återkoppling på det här med företagsförsäkringen. Och Henrik ger lite svar om vad rättsskyddet vad det gäller för. Det blir en mycket intressant podd idag. Och jag hoppas att ni tycker det är med. Trevlig lyssning. Välkommen Henrik.
Tack.
Henrik Steinberg. Du är ju en jurkand från Uppsala där du har pluggat. Du satt som tingsnotare i Linköpings tingsrätt.
Stämmer bra.
Eller på Linköpings tingsrätt, ja, kan man säga.
Kan man nog säga.
Sen hamnade du i Norrköping och fick anställning på advokatfirman Glimstedt. Där du till slut blev delägare.
Stämmer.
Advokat och delägare. Mm. Och så hoppade du av där och startade tillsammans med Hanna Wikström Avenir Advokater.
Ja, just det.
Som ni fortfarande driver.
Ja, vi startade 2012.
2012 är det. Mm. Så det är 6 års jubileum.
Ja, snart är det. April 2012.
Just det. Och Avenir, vad var det betyda?
Ja, men det står för framtida och så på franska.
Just det.
Ja, vi ville försöka vara lite modernare, eller vi är modernare. Och det var tanken från början i vart fall.
Mm, mm.
Och så har det blivit också.
Det är ju en ganska traditionell bransch, om man ska säga.
Får man ju säga då.
Konservativ.
Så. Ja, men vi tyckte det, så att vi ville göra något nytt.
Mm, mm. Ja. Ja, roligt.
Så att det speglas i namnet.
Det är väl det namnet till för att det ska spegla verksamheten. Ja, så det passar ju bra.
Mm.
Och du är här idag för att vi ska prata lite grann om avtalsjuridik.
Ja.
Och då börjar vi med grunddefinitionen här. Vad är ett avtal?
Ja, men på latin heter det ju pacta sunt servanda. Det som är mest grundläggande då, det är att avtal ska hållas. Och det är att träffa man ett avtal, då är det som gäller. Ja. Om det inte finns någon tvingande lagstiftning som säger att det här får du inte avtala bort. Mm. Så kan det vara till exempel inom anställningsskydd då, till exempel.
Just det.
Du kan inte avtala till nackdel för den anställde i vissa avseenden. Och det är samma sak att det finns vissa tvingande regler för konsumenter och kan du inte avtala till nackdel för konsumenten i vissa avseenden. Men det är skyddslagstiftningar. Annars så är det avtal som gäller vad som ska vara mellan parterna.
Ja, ja. Så två parter minst och en överenskommelse som ska hållas.
Ja, det kan man ju säga då. Ibland så finns det finns ju även åtaganden så att säga man skriver på. Alltså för det här åtar jag mig att göra.
Yeah.
Och det behöver inte vara en motprestation då, annat än att det är bara någon som man åtar sig emot så att säga. Så att, normalt sett två parter, men ibland räcker det med att man även skriver något själv då.
Yeah. Ja, där ser man. Och hur går det här till då när man skapar ett avtal?
Ja, men ofta så är det så att man har en idé då, och är en advokat inblandad så ställs det en del frågor, men hur vill ni ha det och så vidare. Och sen så kommer det oftast ett utkast från advokaten, säger de. Och sen får parterna tycka till om det, man kanske gör vissa justeringar och sen så signar man helt enkelt. Och ja. Det här är ju i scenariot att man anlitar en advokat då.
Ja.
Är det två advokater än på varje sida, då kan det ju ta lite längre tid då. Det kan ju bli lite bollarna fram och tillbaka innan man är i mål så att säga. Vilket man oftast blir då, men inte alltid.
Nej. Ja. Skiljer det sig på vilken situation man har en advokat och två advokater?
Ja, men en advokat har man ofta när man har ett mål, gemensamt mål.
Mm.
Så är att du är två aktieägare som vill ha ett aktieägaravtal.
Ja.
Och då går man då till en advokat och ber om ett sånt då. Däremot så kan det vara så att man är i en överlåtelse till exempel. Då. Om man ska överlåta ett företag eller en produkt, då kan det vara så att det är två advokater på, så att säga, en på varje sida.
Just det.
Så därför att då har man var sin advokat som företrädaren.
Mm. Mm.
Och det går att ha en advokat och med, men det är inte så vanligt.
Nej. Och det är för vart rapporten har olika intressen?
Ja, precis då. Det är så det funkar. Och så har man var sin representant som företrädaren.
Mm.
Och då är vi inne lite grann på det här med varför man ska ha avtal. Vad är det bra för?
Det är ju, alltså folk, man har alltid avtal kan man säga. Va? Det som kan vara bra då, det är att man har ett skriftligt avtal. Därför det visar ju då, det här var vi överens om vid det givna tillfället. Och har man muntliga avtal så är det, man kan ha lite olika scenarier i huvudet. Men det är ju så här vi tänker, det är så här vi avser att göra. Skriver man ner det så får man, då tvingas man så att säga att ta ställning till alla möjliga frågor som man kanske inte har tänkt på. Eller så har man möjligen har lite olika tankar om, men det har inte återspeglats i konversationen.
Nej.
Så ofta är det bra med ett skriftligt avtal, för då sätter man ner foten, så här ska vi göra. Och är en advokat eller jurist inblandad så kanske han tar fram lite frågor också som partnern inte har tänkt på. Och då får man ju ta ställning till det innan man skriver på.
Mm, just det, så du hinner tänka igenom lite olika scenarier.
Ja, just det. Och sen sätter det på pränt så att man kommer ihåg vad det var man avsåg att göra då när man skulle träffa avtalet. För det är lätt att glömma bort.
Ja, det är problemet med muntliga avtal.
Ja, det
man
är
gärna vill i efterhand så kommer man ju aldrig kanske riktigt ihåg.
Nej, inte alltid.
Så. Eller så har man en bestämd uppfattning om idag om hur det var då.
Ja, just det. Det kan variera lite. Man glömmer om man får för sig saker.
Det är bra, i och för sig. Och sen, för jag menar, jag har ju sett, som revisor så tittar jag också på en del avtal i min granskning.
Ja.
Ingår ju i min förvaltningsgranskning om inte annat, eller om de köper och säljer. Så. Mm. Och sen, i vissa fall så säger man ju att det har lagts ner ett jobb med att ta fram till exempel ett aktieägaravtal. Men det är inte alltid de har undertecknat och slutligen versionen.
Ja, men det där är inte helt ovanligt. Jag har märkt, om man upprättar ett avtal, man har lite kontakt med parterna, man skickar över ett mejl till slut. Ja, men här har ni ett avtal, skriv på i 2x och sen ta varsitt.
Mm.
Det har hänt rätt många gånger, märker jag, när man liksom återkopplar med klienterna kanske efter ett par år. Ja, men ni skriver väl på det där?
Ja.
Nej, det gjorde vi nog inte. Ja, okej. Okay. Så att numera, vis av erfarenheten, så brukar jag alltid föreslå dem att amen, kom upp till mig så ordnar jag 2x av allting med bilagor etc. Och sen skriver ni på och sen får ni vara med i varsitt x hem. Ja. Och då blir det gjort då.
Just det.
Det går lite mer tid men det blir ju klart.
Ja, ja. Mm. För vad är ett ej underskrivet avtal, vad är det värt?
Ett avtal träffas när man tar hand så att säga. Va? Och det kan man ju ha gjort ändå då.
Mm.
Men ett ej undertecknat avtal är ju mycket lägre bevis för att man har kommit överens. Eftersom då har man ändå tagit fram ett förslag.
Mm.
Men man har ju inte skrivit på det.
Ja, just det.
Och det brukar, alltså i 9,5 fall av 10 så är man överens så skriver man på. Annars så kanske man inte är överens då.
Okay.
Det kan ju visa ungefär hur vi tänkte då och så vidare. Men när det inte påskrivet så är det mycket, mycket sämre bevismedel för att ja, det var det här vi var överens om.
Nej, men det är ett, vad ska man säga, när man vet, om man har lagt ner tid och pengar på att ta fram ett avtal så skriv på det.
Ja, det är lämpligt.
Så. Och är man inte nöjd med avtalet då får man se till att göra om de villkoren i avtalen.
Ja, visst.
Och sen skriv på.
Ja,
så det blir som man vill. För att ett avtal är ju ändå någonting man kommer överens om vid en viss tidpunkt och för att undvika en eventuell konflikt lite senare, eller hur ska jag?
Ja, så kan det ju vara, men det är också för att man ska veta vad man ska förhålla sig till framgent. Det är inte alltid för att undvika tvister även om det är en del, men det är också så här ska vi göra.
Ja.
Mm.
Jag tänkte just det här med aktieägaravtal som jag är lite insnöd på då.
Ja.
Och vi riktar oss lite grann till fåmansföretagare här. Eller ganska mycket. Och aktieägaravtalet är väl typiskt sånt som det kan börja... Ja, där man inte alltid är överens och är bra att ha. Eller hur ska jag...
Ja, men precis då. Många när man skriver om aktieägaravtalen så... När man väl gör det så är det ofta i en uppstartsfas av företaget. Eller att det kommer in en ny delägare.
Ja.
Ja. Eller att man bara har kommit på att vi behöver ett avtal där.
Mm.
Men då är man ju ofta väldigt överens.
Ja.
Nu ska vi driva företag ihop och så vidare. Det är ju inte då främst som avtalet behövs då. Utan det är om man blir icke-överens. Man blir oense om saker och ting framgent. Och det händer titt som tätt. Det är då inte minst det här avtalet är bra. För då kan det visa, men det var ju så här vi skulle göra. Och de här möjligheterna finns om vi inte är överens. Det kan ju finnas exit-möjligheter i avtalet alltså, som man kan hugga tag i. Alltså att den ena löser ut den andra. Annars så blir man ju stack med varandra så att säga. I ett tvåmansföretag. Det är aktier som inte är noterade ofta då, såklart. Och svåra att sälja. Annat än till den andra parten.
Ja. För att... Ja, för att undvika en inlåsningseffekt där med någon som man kanske är icke överens med, oense med.
Ja, man är inte överens. Ska man inte driva företag ihop, kanske man kommer underfund med efter ett tag. Då måste det finnas en utlösande mekanism. För annars så sitter man där med varandra faktiskt. Då. Så att det brukar vara bra.
Om vi tar, det är klart det finns, men andra typer av avtal som du tycker saknas eller finns för lite av? Chansen här att göra lite reklam.
Ja, visst. Ja, men det, man skriver ju, när man köper något så är det bra med ett överlåtsavtal. Därför det visar ju, vad var det för villkor för det här köpet? Alltså vad skulle det kosta? När skulle man tillträda? Vad händer om det är fel? Och så vidare, va? Det är nog hyggligt vanligt, men ibland skakar ju folk bara tass, så att säga, och är överens om. Det är ett avtal som jag kan tycka man alltid ska ha då. Det är ganska grundläggande. Men annars så beror det på vad det är för situation då. Alltså i affärsvärlden finns det alla möjliga tänkbara olika varianter av upplägg man kan ha. Om man köper och säljer något åt någon till exempel, så bör det finnas ett distributionsavtal till exempel, om man är återförsäljare åt någon producent av någonting.
Ja.
Det kallas för ett återförsäljaravtal eller distributionsavtal. Om man däremot har gått in och är agent, alltså att man de facto säljer något åt någon i dennes namn så att säga. Då är det ett agentavtal man ska ha. Det är lite skillnad mot återförsäljare. För en återförsäljare säljer i eget namn.
Ja, okej.
Ja, fast man säljer någons produkter så att säga. I affärssammanhang, om man är inne på det här med aktieägaravtal och så vidare. Så ibland så behövs det ett optionsavtal då, till exempel. Alltså att... Ja, du är 10% delägare idag, men om 2 år då ska du ha en option för att köpa ytterligare 10%. Och det bör man ju skriva ner att vad är det för villkor som gäller för den möjligheten då. Som
ja, just det.
Den här minoritetsägaren i bolaget har till exempel. Och något som det slarvas med ibland också, det är ju anställningsavtal. Att man inte har sådana skriftliga, utan man är överens om lön och förmånsbil kanske, men
ja, just det.
Det är bra att ha ett skriftligt anställningsavtal som man kan ha med sig. Vad ska du göra för något och vad det är för villkor då? Och vad händer när anställningen upphör? Ibland, om det är höga chefer och sådär, så skulle man vilja gärna vilja ha en konkurrensklausul till exempel. Då. Men de bör formuleras med stor försiktighet då, för annars kan de bedömas som oskäliga.
Just det.
Men det här är avtal som vi skriver mycket av då, kan man säga.
Jag tänker på det med optionsavtal. Det har ju kommit lite ny skattelättnad om personaloptioner.
Ja, just det.
Och så. Är det någonting ni har märkt av något intresse från er sida?
Nej, det kan jag inte säga. Inte att de reglerna har föranlett det. Men jag vet att det har varit på GM och sånt. Men vi skriver en hel del optionsavtal, men det har inte med att göra med de här nya reglerna.
Nej.
De är ju ganska... Om jag minns rätt då, så är de ganska snäva och inte allt för många situationer de kan användas.
Till exempel inte revisionsbyråer och advokatfirmor.
Nej, men väldigt nya regler också. Men det kanske slår när folk blir pålästa. Alltså revisionsbyråerna brukar ju ha lite föreläsningar om sådana här saker, så att till slut så sjunker det in hos folk vad de här möjligheterna är för något.
Ja, vi får ju lite frågor ibland så,
jag förstår.
Om just optioner i allmänhet och så med det här förslaget då, särskilt.
Yes.
Kundavtal då?
Ja, men vi skriver mycket leveransavtal framförallt då. Alltså för den som ska leverera eller den som ska köpa in. Det brukar man kalla för leveransavtal eller underleverantörsavtal. Och det är också viktigt såklart. Och ibland så skrivs det ju ramavtal då för... Ja, men när vi avropar en tjänst eller ett köp, då ska de här villkoren gälla. Men det är ingen skyldighet att leverera från början så att säga. Men när man väl gör en beställning, då ska de här ramavtalsvillkoren gäller.
Okay.
Men Det är samma sak ifall man till exempel vinner en upphandling och vill ha en underleverantör redan från scratch så att säga. Då brukar man skriva ett underleverantörsavtal. Att den här underleverantören till exempel ska följa villkoren som står i det avtalet då, men också vad som gäller i upphandlingen mot slutkunden till exempel. Då.
Ja.
Och det behöver ju inte vara en upphandling enligt LOU som man har träffat, utan det kan ju bara vara en vanlig upphandling som har gjorts i det privata näringslivet så att säga. Då brukar man träffa underleverantörsavtal då. Och det gäller att knyta de här avtalen med varandra så att underleverantören har samma skyldigheter som vi har då, till exempel mot slutkunden. Så att det inte blir något trassel på vägen. Så att,
ja, just det. Det är problem för slutkunden kanske, och så är ett ansvar då som hamnar på den som skulle vara huvudleverantör.
Precis, då måste man kunna forsla det vidare.
Mm.
Ja, men andra avtal, det finns ju mängder olika avtal. Det har ju skrivits mycket hyresavtal och arrendeavtal också såklart. Då. Mm. Alltså, sådana saker på både saker men inte minst lägenheter och bostäder och så vidare.
Mm. Ja, det låter som ni har att göra.
Ja, men det finns en uppsjö.
Om man då har varit duktig och sen har man skrivit ett avtal och alla har skrivit på det. Och sen blir man ju oense då, trots att man har gjort det här grundjobbet ett par år senare. Hur löser man en sån tvist då om ett avtal?
Ja, men man gör en tolkning av avtalet.
Mm.
Förslagsvis så går man till en jurist som ber en att tolka avtalet och få en bedömning på det. Och sen så får man göra gällande den tolkningen. Om det är så att motparten har en annan tolkning och man inte kan komma överens och en av parterna vill driva det här, då är det domstol som får bedöma det. Om man inte har avtalat om något annat särskilt förfarande som skiljer förfarande då, den typ av privat domstol.
Just det.
Men om man inte har avtalat någonting om vilket förfarande som ska gälla, då är det domstol som avgör.
Mm.
Och det är tingsrätt första hand, och det kan även vara hovrätt om man får prövningstillstånd dit efter att tingsrätten har dömt. Och det kan i yttersta fall även bli högsta domstolen då. Men de tar endast upp prejudicerande mål, kan man lite förenklat säga.
Ja. Och skiljedom då? Lite kort, hur funkar det?
Vad sa du?
Det här med skiljedom? Eller?
Ja, just det. Ja, men då har man avtalat till exempel att Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut ska avgöra det här. Och då finns det lite olika förfaranden att välja mellan där. Det finns förenklat och sen kan man ha en domare, man kan ha tre domare.
Mm.
Och det här kostar ju pengar dock för parterna. Normalt sett är det förloraren som betalar.
Ja.
Sen finns det även en lag om skiljemän. Och då är det inte Stockholms Handelskammare som administrerar det här, utan då så väcker man talan i lagen om skiljemän. Mm. Och då utser man, kan man lite förenklat säga, varsin skiljeman som i sin tur utser en tredje skiljeman som är ordförande. Så det är tre skiljeman.
Yeah.
Och de sköter det här. När de träffas så ordnar man med lokaler och de sköter allting. Och sen hålls det normalt sett en förhandling. Sen så avgör de det då. Och det här är ganska vanligt. De är sekretessbelagda, de här skiljeförfarandena ofta.
Mm.
Och det går ganska snabbt. Det är ofta saken åt folk som sitter.
Ja.
Men det kostar på lite.
Ja, men då får den saken prövad lite snabbare. Allmän domstol kan ju ta lite längre tid, plus att det finns, du kan överpröva det, eller får det.
Ja, det är korrekt. Skiljedomen överprövas, kan inte överprövas.
Nej,
utan, sätt, det blir gällande som det är.
Mm.
Och det finns för- och nackdelar med detta. I lite större tvister så kan det vara bra med skiljedom. I lite mindre tvister så kostar det lite för mycket för att ha det. Även om det finns förenklat förfarande så att säga, som är billigare då via Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.
Mm.
Men det är för- och nackdelar med båda förfarandet. Det där ska man överväga varje gång man funderar på det. Man ska inte bara per schablon skriva in något, vilket görs tyvärr ganska ofta då, utan man ska ha tänkt på det och veta vad som är för- och nackdelar.
Och sen i och för sig upplever jag väl att även fast man har skrivit in att det ska avgöras i allmän domstol, så kommer man ändå överens innan. Det är ju någon slags förhandling där innan ändå.
Aha.
Man vill inte dra det till domstol.
Ja, men man brukar skriva några gånger till varandra först och se om man kan komma överens. Kan man inte det, då får man ju stämma eller lägga ner. Om det nu är så att man har ett krav mot någon till exempel.
Just det.
Och även om man stämmer så förliks ju många mål ändå. För domstolen ska göra ett försök att få parterna att förlikas.
Ja.
Både ett och två kanske. Men gör man inte det, går inte det, då blir det huvudförhandling och dom.
Just det. Mm. Och domarna är ju offentliga.
Ja, det är de. Mm. Det är inte sekretessbelagt att de är offentliga. Mm. Och allmän domstol ska inte underskattas. Det är duktiga jurister som sitter där också då. Och det är hygglig fart på den då, även om skiljeförfarande har en tendens att gå lite snabbare.
Just det. Just det. Bra. Då vet du hur man tolkar, eller hur det går till när olika tolkningar kan uppstå.
Ja, just det.
Mm. Och då kommer vi fram till en spännande fråga här. Varför ska advokater skriva avtal och inte till exempel vi revisorer?
Ja, men advokaterna är ju sakkunniga på sitt område, juridiken. Och en advokat som sysslar mycket med avtalsskrivning får ju en kompetens på detta. Mm. Och det är mycket att ta hänsyn till när man skriver avtal. Det är faktiskt svårare än vad man tror. Revisorerna är ekonomer ofta och duktiga på det. Mm. Så att jag kan väl möjligen tycka då att man ska försöka hålla sig till sin kompetens. Det är samma sak som att när jag har en ekonomisk fråga i en företagsöverlåtelse så brukar det alltid vara bra att ha en revisor eller någon annan ekonomisk sakkunnig som är med och sköter de ekonomiska bitarna. För det gör revisorn mycket bättre än vad jag gör. Mm. Så att det brukar vara bra att hålla på rollerna så att säga.
Just det, just det. För det är inte ovanligt att vi får frågan då bollar man den vidare.
Ja, men det är väl vettigt. Och det är ju naturligt kanske att företagen vänder sig till revisorn för att ni har ju ofta en bra nära kontakt faktiskt. Mm. Kanske lite närmare kontakt ibland än vad advokaten och kunden har. Även om vi advokater också försöker vara så nära som möjligt såklart.
Ja, ja. Men då tar vi till oss det att advokaten håller sig till sin sak och revisorn till sin sak. Så, ja. Så blir det bra, det bästa för kunden.
Ja, det tror jag. Mm.
Jag tänkte, vi revisorer skriver ju uppdragsbrev eller uppdragsavtal.
Ja.
Då får vi frågan om, och det skriver vi oftast på en viss tidsperiod. Den mandattid man oftast har då, upp till 4 år. Och sen får man frågan ibland om, och från kunderna frågar de så här, måste jag vara kvar hos dig 4 år? Och då säger vi alltid, nej, det behöver du. Om du inte tycker om mig så får du byta. Hur mycket är ett sånt uppdragsavtal värt egentligen?
Ja, det beror ju på vad som står där i då. Mm. Faktiskt. Om det finns en förpliktelse att vara kvar i 4 år, ja då gäller ju det tills man kommer överens om något annat.
Ja.
Men om det inte står där, ja då är kunden fri att välja.
Ja. Och de är ganska allmänt hållna och egentligen bara till för att man ska kunna bevisa att man har fått uppdraget.
Ja, ja, men det kan väl vara bra att kunna göra.
Mm. Bra. Tiden går, det är kul att prata. Du ska lämna 3 råd eller tips till de som lyssnar på det här då.
Oj då, ja.
Det är alltid spännande. Så jag tänkte vi kör de 3 råd och tipsen nu.
Ja, då får jag väl ta fram 3 stycken tips då. Ja, men ett tips kan vara att jag tycker man ska vara ute i god tid.
Mm.
Man brukar säga att man ska kanske hellre höra av sig innan än efter.
Ja.
Därför att tar man höjd och hör av sig innan och skriver ett avtal, då har man ju det och kan följa det och man vet vad som gäller och man vet vad som händer eller vad som gäller ifall det blir något som är tvistigt.
Mm.
Mm. Om man inte har gjort det då är det såklart bättre att höra av sig än att inte höra av sig. Alltså ja. Om det uppkommer en tvistig situation. Och då kan man ju titta backspegeln och efterklokt säga att fasen, vi skulle ha skrivit ett avtal eller ett bättre avtal.
Ja.
Ofta är det så att det kanske finns något avtal men det är inte bra skrivet.
Mm.
Och då är det ju bättre att inte göra dubbelfel så att säga, utan att ringa då om det är så att man behöver hjälp och komma ur den här tvistesituationen. Så det kan väl vara tips nummer 2 då.
Mm.
Och sen tycker jag att det är inte så lätt att driva företag, utan man behöver, tycker jag generellt sett, försöka ta hjälp av de som kan olika saker, som en revisor eller en advokat eller vad det nu kan tänkas vara. Och man bör väl vara ödmjuk, tycker jag, att i sitt företag fundera på vad behöver vi och när behöver vi det? Alltså om man ska utveckla företaget till exempel, ja, men vad behöver vi ta in för kompetenser då? Och ett företag måste ju utvecklas löpande, så att jag tycker att man ska alltid vara lyhörd inför nya utmaningar och vad man kan behöva för rådgivning, så att säga. Och man ska inte vara blyg för att ringa, utan det är inte så att vi debiterar någon särskild tax eller avgift bara för att man slår en signal, utan man debiterar som konsult enligt den tid man lägger ner bara.
Mm.
Och man kan få väldigt bra råd för de pengar man får betala, så att säga.
Jajamän. Jag tänkte också, nu kommer det tillbaka till mig här. Jag tänkte på det här, man har ju ett rättsskydd i sin företagsförsäkring oftast.
Ja, det har man ju ofta då.
Och vad är den till för lite grann?
Jo, den är till för att om man hamnar i en tvist.
Mm.
Alltså två parter är oense om något. Det kan vara att man har framställt ett krav och fått ett bestridande. Eller det är på G att det blir så i vårt fall.
Mm.
Men när det är en tvist, då har man rätt att få rättsskydd. Det innebär att försäkringsbolaget står för kostnaden för advokaten i huvudsak, förutom en viss självrisk på kanske 20%.
Mm.
Och det är bra att ha till exempel om man ska stämma någon då. Därför att då vet man att ja, men förlorar jag så betalar försäkringsbolaget kostnaderna upp till en viss nivå, vilket kan vara 220 000 till exempel, ungefär 5 basbelopp, eller 10 basbelopp, 440 000.
Yeah.
Och då täcker det alla kostnader förutom självrisken.
Mm.
Och förliks man så täcker det även de egna kostnaderna då, för då tar ju partnern normalt sett sin kostnad så att säga i en förlikning. Va? Och då träder försäkringsbolaget in och betalar allting förutom självrisken på advokatkostnaden. Och skulle man förlora målet till exempel i tingsrätten eller överrätten, då är det samma sak där, att försäkringsbolaget går in och betalar både den egna advokatens kostnader och motpartens kostnader upp till den här
nivån
då.
Som man har angett.
Så funkar det.
Och är de nivåerna tillräckliga i dagens?
Ja, men de är väl lite snåla då, men de har ju börjat allt mer att höja de här taxorna, eller de här nivåerna till 10 basbelopp från att tidigare nästan alltid varit 5 då. Även om 5 basbelopp når det vanligaste alltjämt då, så ibland ser man att det är 10 basbelopp.
Yeah.
Och 5 basbelopp räcker om man kör och sen till exempel förliks eller dylikt då, för då får ju var och en ta sin kostnad, då räcker det normalt sett då till för att täcka advokatkostnaderna så att säga då, med avdrag för självrisken. Men skulle man köra en stor tvist som pågår länge, det är en omfattande tvist, och man skulle förlora då och få betala samtliga rättegångskostnader, då räcker det inte.
Då är det
hjälp på vägen.
Mm.
Så är det. Men så. Själva domstolen kostar i och för sig inget då.
Nej.
Men det här rättsskyddet täcker till exempel inte heller skiljeförfarandekostnaderna. Det ska man tänka på. Det täcker advokaterna på ömse sidor i den förhandlingen och det förfarandet. Men det täcker inte kostnaderna för själva skiljenämnden.
Mm.
Så är det. Ja. Däremot så täcker det ansökningsavgiften när man ansöker om stämning i domstol på 2800. För det är vad det kostar i domstol. Därefter kostar det inte domstol någonting.
Ja, just det. Mm. Så det
kan man tänka på.
En billigare lösning då.
Ja, det är det ju. Mm. Och rättsskyddet täcker den lilla kostnaden som är för själva domstolsförfarandet då. Ansökningsavgift.
Mm. Ja, men vad bra. Då fick vi lite återkopplingar till företagsförsäkringen också. Att man ska se över de där beloppen. Så.
Ja, visst.
Men, och ju bättre avtal, desto mindre tolkningar för olika, eller vad ska man säga?
Ja, det kan man säga.
Ja. Så gå igenom avtalen noga och se till och skriv på dem när ni väl är klara.
Ja, det är ett bra, väldigt enkelt tips faktiskt. Mm.
Jättebra Henrik. Stort tack att du var med.
Ja, men tack själv. Det var roligt.
Ja, då ska vi lyssna sen.
Tack.
Bra. Tack. Hej.
Stort tack Henrik. Har ni något avtal som ligger och skrepa som ni fortfarande inte har skrivit på, ta fram det, läs igenom, ändra och skriv under så att avtalet gäller ifall någonting händer. Nästa vecka så kommer vi gästas av en HR-specialist, Malin Ågehäll, som jobbar på Transportstyrelsen med personalfrågor. Hon kommer reda ut ett och annat om ett företags viktigaste resurs, nämligen personalen. Vi hörs nästa vecka. Tack för idag.